P1, Sveriges Radio.
Hej och välkomna till Studio 1 kväll torsdag med mig Pablo Dalense. Norske kung Haralds hälsotillstånd mycket allvarligt enligt hovet, hör vår utsända på plats i Oslo. USA trappar upp kampen mot drogkartellerna i Latinamerika, men handlar det också om att öka det amerikanska militära inflytandet i regionen? Vi ska också hinna prata mer om det hemska jordskredet i Nepal, och så besöker vi staden i USA där Dolly Parton växte upp. Hör hur folk minns den folkkära sångerskan som dog i tisdags. En del av innehållet ikväll. Men vi startar alltså programmet i Norge, och vi ska direkt till huvudstaden Oslo och vår utsända Carina Holmberg som står vid slottsplatsen utanför det kungliga slottet. Carina, senaste nytt om kung Haralds hälsotillstånd?
Ja, de besked som vi har fått ifrån sjukhuset är ju att kung Harald är allvarligt sjuk. Men nu på kvällen så har vi också fått besked om att läget är fortsatt oförändrat. Och vad vi kan förstå så avlöser nu kungafamiljen varann när man vakar vid sjuksängen. Och på något sätt känns det nu här på slottsplatsen utanför slottet i centrala Oslo som ja, hela Norge vakar vid sin kungs sjuksäng. Man samlas här, det är en stridström som kommer, det är ett blomsterhav som växer, det tänds ljus, och liknande sådana bilder ser vi på flera platser i Norge, Bergen, Trondheim, Kristiansand. Och jag har bredvid mig här Ellen Maria Ström Roem som är en av de Oslobor som har valt att komma hit till slottet ikväll. Varför ville du komma hit idag?
Fordi kong Harald har vært konge i Norge siden jeg var 16 år, og det har vært en tid i stor forandring. Norge har gått gjennom store kriser, og ja, som vi vet, samfunnet endrer seg, og han har for meg vært en veldig progressiv konge som har evnet til å ta de endringene innover seg og lede oss som folk i hvordan vi skal håndtere det. Og aksept, altså han, jeg tror det som jeg liksom alle tenker om kong Harald, det er hvordan han aksepterer alle og hvordan alle har lik verdi. Og det er jo ikke alle som tenker i dagens samfunn, så jeg tror han har vært utrolig samlende for oss, og det er vanskelig å se for seg hvordan det skal bli uten han, og så får vi håpe at, ja.
Det er veldig vackert här utanför slottet nu, väldigt mycket människor som samlas här, det är blommor, det är ljus, folk sjunger. Vad får du för tankar när du står här?
Akkurat nu syns jag bara det är väldigt, väldigt fint att vara här. Det är en vacker, varm kväll i Oslo, det är jättefint väder, det är fullmåne, det är stämningsfullt och väldigt respektfullt här. Det är som om hela allt tar in över sig det som är fint med att se, för det ja, det er en veldig, veldig vemodig, men fin kveld. Mm.
Vi hører hur Norge hoppas på det bästa, men förbereder sig för det värsta. Kungahuset, kung Harald har ju haft en väldigt stor betydelse för norska kungahuset. Hur tror du att en framtid utan kung Harald ser ut för det norska kungahuset?
Akkurat det synes jeg er vanskelig å svare på nå. Kong Harald har jo vært der som sagt siden 1991, i en tid som har vært store forandringer, så står jo et nytt kongepar overfor utfordringer som vi kjenner godt til, som jeg kanskje ikke synes det er tid å snakke om akkurat nå.
Ja, det har vært flere skandaler, ja, utmaningar för det norska kungahuset som man har jobbat med. Hur kommer natten bli?
Jeg tror det kommer til å fortsette å være mennesker her på Slottsplassen og følge det som skjer. Vi følger jo med i media, og jeg tror jo vi tar inn oss realitetene at det ja, kan bli krevende for å komme seg gjennom det her, så får vi bare ta det som kommer. Men det her er i hvert fall et uttrykk for at du ser rundt deg, det er masse unge mennesker her også. Det er ikke den eldre generasjonen, så det har betyr mye for alle i Norge.
Det säger Ellen Maria Ström Roem. Tack för att du var med i Sveriges Radio den här kvällen. Och ja, vi får verkligen känslan av hur hela Norge vakar vid sin kungs sjuksäng just nu.
Carina Holmberg, alltså på plats vid Kungliga slottet i Oslo. Du berättar, du beskriver ju själva platsen där det är hav och blommor där. Och det, hur mycket folk är det där och vad gör de på plats?
Ja, det som är så fascinerande är ju att den här slottsplatsen, som här brukar folk samlas, och i somras så såg vi ju bilder hur det här kokade och sprudlade under fotbolls-VM. Mm. Idag så strömmar folk hit, men det är väldigt tyst, det är väldigt rofyllt. Människor är väldigt lågmälda och man kommer hit, man stannar upp en stund. Många lämnar då en blomma. Nu här när mörkret faller så tänder man också ljus. Och, ja, den där bilden som jag gav tidigare om att man liksom vakar vid en sjuksäng är väl, den slår en väldigt tydligt när man står här.
Kan du berätta lite grann om kung Harald? Hur betydelsefull är han för norrmännen och hur omtyckt är han?
Ja, han beskrivs ju som hela Norges bäste far, farfar, morfar. Han har varit kung då i 35 år, sedan 1991, och har ju varit verkligen den sammanhållande länken. Han enar landet, han är en humoristisk person, empatisk, väldigt sportintresserad. Men det som vi var inne på tidigare här, att kungahuset de senaste åren då brottats med flera olika skandaler. Märta Louise bröllop med shamanen Derek Verrett och hennes bröllop som då hon sålde rättigheterna till. Vi har kronprinsessan Mette Marits förhållande i den här Epstein-affären och hennes son Marius Borg Höjby som är dömd till flera års fängelse för allvarliga brott. Och det här har ju verkligen skakat om det norska kungahuset och förtroendesiffrorna har ju sviktat, men det har aldrig sviktat eller smittat över på kung Harald, utan han har stått stark och beskrivits som räddningen egentligen för det norska kungahuset. Mm.
Kung Harald alltså som är svårt sjuk, du sa ju själv att norska folket hoppas på det bästa men förbereder sig på det värsta. Om han nu går bort, vad händer då?
Ja, då blir det så att hans son, kronprins Håkon, blir kung. Och det blir han med en gång i dödsögonblicket. Det kommer alltså inte krävas någon kröning eller något liknande. Och så kommer då hans fru Mette Marit att bli drottning. Och då kommer de bli Norges nya kungapar.
Carina Holmberg är tidigare Norge-korrespondent och radions utsända i Oslo just nu. Direkt därifrån alltså med anledning av då kung Harald Dås, vars hälsotillstånd beskrivs som mycket svårt från det kungliga hovet i Norge. Studio 1 kväll går vidare. USAs militära närvaro i Latinamerika, den växer det här samtidigt som regionen politiskt har tagit en tydlig sväng åt höger. Nu så besöker den amerikanska generalen Francis Donovan Colombia, ett land som nyligen anslutit sig till USAs nya koalition mot narkotikakarteller. Så vad är det egentligen som håller på att hända i Latinamerika och vilken roll spelar USA i den nya politiska utvecklingen? Lotten Collin, Sveriges Radios korrespondent i Latinamerika, är med oss nu. Hej Lotten.
Ja, hej.
Du, den amerikanska generalen Donovan på besök i Colombia alltså. Vad är han där, vad ska han göra där och varför är det här besöket så viktigt just nu?
Ja, men han ska såklart träffa Colombias nya president Abelardo de la Espriella, som ju bara har suttit ett par veckor vid makten, och de många nya militära och polisiära ledare som Espriella har utsett de här senaste dagarna. Han har ju haft under hela valkampanjen fokus på narkotikahandel, hårda tag mot kriminaliteten och till och med sagt att han vill se Marco Rubio som sin inofficiella utrikesminister och att USA mer eller mindre ska få styra Colombias utrikespolitik. Så att jag ska tro att det här besöket som kommer så pass snart efter att de la Espriella har kommit till makten, att det är ett sätt att också visa att nu kommer det hända grejer. Vi allierar oss väldigt tydligt med USA. En av de tidigaste policyförändringarna också från Colombias nya regering var att man sa att nu kommer man börja genomföra militära övningar och operationer tillsammans med USA. Så att det här 2 dagar långa besöket, dels i Bogotá men också faktiskt i en av de områdena längs gränsen med Ecuador i södra Colombia kommer de också besöka. Det är där de är idag vad jag förstår, där då general Donovan ska få se koka buskarna och koka odlingarna och narkotikahandeln på närmare håll.
Colombia har ju samtidigt anslutit sig då till den här nya koalitionen mot narkotikakartellerna. Kan du berätta lite mer om den här koalitionen och säger det någonting om den nya colombianska regeringens relation då till USA?
Ja, men precis. Det här är ju ett initiativ från Donald Trump som lanserades i mars i år. Jag vet inte riktigt hur man ska översätta den till svenska. Skölden för Amerika kanske, eller något i den stilen. Shield of the Americas heter den. Och den involverar då 19 länder, däribland USA och en lång rad länder i Latinamerika. Och det som de väl har gemensamt, förutom då att de säger sig vilja samarbeta i kampen mot narkotikakartellerna och illegal migration och organiserad brottslighet, är då också att de alla står till höger, i stort sett alla skulle jag tro, på det politiska spektrat och är mer eller mindre allierade med USA. Så att Colombia, bland det första man gjorde också, var ju att gå med i den här alliansen och också hölls ett separat möte med just fokus på kartellbekämpning, en så kallad kartellkoalition som också hölls nyligen i Panama, och då var Colombia också med, och det var då man också meddelade det här med att man ska börja ha specifika militära operationer tillsammans med USA.
Ett land som Colombia då, som historiskt har varit nära allierad då med USA, vad hoppas de att få ut av att vara med i den här koalitionen? Och minst lika viktigt, vad förväntar sig Washington i utbyte?
Ja, så Colombia har ju varit historiskt, precis som du säger, allierad med USA. Samtidigt så har ju de senaste 4 åren med vänsterregeringen under dåvarande president Gustavo Petro har ju präglats av otroligt starkt avståndstagande gentemot USA och en väldigt skarp retorik. Petro ville väldigt gärna vara en ledare för liksom den anti-amerikanska retoriken och absolut även handlingen i Latinamerika. Och nu är det då så att säga en gir tillbaka, så att Colombia har ska få $1 miljard i bidrag till säkerhet, säger Washington. Det vill säga antagligen bidrag då till kampen mot narkotikahandeln, skulle jag tro. Och i utbyte så tror jag att Trump förväntar sig, som av många andra sina allierade, fullkomlig lojalitet, militärt samarbete, säkert också ekonomiska fördelar. Och USA, att man i praktiken då kommer genomföra militära operationer och kanske även kunna på sikt etablera militärbaser eller annan infrastruktur. Och inte minst, väldigt viktigt för USA, det här är ju också ett sätt att mota bort Kina från Latinamerika och visa att det här är USAs bakgård helt enkelt.
Flertal länder har redan då anslutit sig till det här. Beskrev du nära samarbetet med USA. Andra har ju valt en helt annan linje. Mexiko till exempel, Brasilien. Varför väljer de att gå en helt annan väg och stå utanför?
Ja, det är väldigt intressant just eftersom att Mexiko och Brasilien är ju de mäktigaste, största länderna i Latinamerika, och de har valt väldigt tydligt att inte gå med i det här och inte alliera sig med USA i de här frågorna. Brasilien har ju verkligen gått en helt annan linje, vänder sig från USA, närmat sig Kina, liksom anklagar USA för att försöka lägga sig i valet som ju hålls nu i oktober i Brasilien, presidentvalet. Har en lång konflikt kring tullar och kring techbolagens liksom verksamhet i Brasilien och på vilka villkor den ska bedrivas. Så det är en konflikt på många arenor kan man säga. Mexiko försöker gå en sorts balansgång, för att samtidigt som hela det här frågan om narkotikahandel och illegal migration och så vidare pågår, så försöker man också omförhandla ett frihandelsavtal med Kanada och USA. Och det där försöker då president Sheinbaum hålla alla de där frågorna i rullning samtidigt. Hon vill inte öppet gå i konfrontation. Utan till exempel så skickade Mexico City ändå sin säkerhetsminister till ett stort möte förra veckan om droger i Buenos Aires som anordnades just inom ramen lite grann för den här nya koalitionen. Och man har ett väldigt, man lyfter gärna från Mexiko att man ändå har ett samarbete med USA i säkerhetsfrågor. USA har ju varit inblandade i två stora operationer mot kartellledare den senaste tiden i Mexiko, El Mayo och El Mencho. Men trots det, trots att det ju helt uppenbart finns ett samarbete mellan länderna, så fortsätter ju Trump att hota med militär intervention mot Mexiko. Och så har man de här frihandelsförhandlingarna samtidigt. Så att det är helt klart en väldigt svår balansgång för Mexiko.
Att just Mexiko och Brasilien styrs av vänsterpresidenter, har det någon betydelse enligt dig?
Det tror jag absolut. Som jag sa tidigare, den här koalitionen och den här skölden för Amerika är ju väldigt tydligt ett högre samarbete, även om man har de här frågorna om internationell organiserad brottslighet och narkotikahandel som sina huvudfrågor, så räcker det med att titta på länderna för att se att det är klart att det också är en allians som är ideologisk.
Mm. Om vi blickar framåt då istället, Lotten, hur långt kan här koalitionen gå? Är vi på väg mot en mycket tätare militärt och säkerhetspolitiskt samarbete mellan USA och vissa länder i Latinamerika?
Ja, det tror jag. Med tanke på att många länder i Latinamerika har valt högerregeringar den senaste tiden. Peru, Bolivia, Colombia här nu på sista tiden. Vi får se hur det går i Brasilien i oktober. Det är nog ett väldigt viktigt val för USA just för att man ville kunna etablera den här militära, politiska och ekonomiska, alltså råvaror och så vidare, är viktigt för USA, närvaron i Latinamerika. Så att ja, jag tycker absolut att vi är på väg mot en eller vi är i en tid där USA vänder sig mot Latinamerika och verkar tycka att det är tydligt och viktigt för USA att etablera närvaro och att begära lojalitet och att visa resten av världen att det här är vårat område helt enkelt.
Mm, och kan det här få några konsekvenser för resten av regionen också?
Ja, alltså, du menar resten av Latinamerika?
Ja, exakt.
Förstår inte frågan. Ja, alltså det är väl det får. Om man pratar om, det är ju Latinamerika jag pratar om så att säga. Jag tänker att USA vill ju etablera ekonomisk och politisk och militär närvaro och gör det väldigt tydligt. Har också, till skillnad från, det kan man ju säga, det har USA gjort under flera decennier och så är det ju. Men jag tror att det här väldigt tydliga, att man så tydligt säger att det är det man vill. Och att man också verkar vilja lägga sig i helt öppet demokratiska val i flera av länderna. Det är ett steg till.
Lotten Collin, radions latinamerikakorrespondent. Tack för att du var med oss. Nu en återsändning av tidiga studiet torsdag med Ylva Lilja och Mattias Rensmo.
Över 1000 personer saknas efter det stora jordskredet i Nepal och Tibet där sökarbetet pågår för fullt efter överlevande.
Naila Salim, Sydasien-korrespondent, vad är det senaste vi vet?
Ja, men det som har hänt under dagen är att dödstalen har stigit rätt så snabbt helt enkelt. Och det var väl rätt så väntat när man har kunnat bege sig in i de mest drabbade områdena. Så nu så ligger siffran på 359 döda hittade i Nepal och fortfarande tre i Kina. Men den siffran tror jag att den kommer att öka såklart eftersom det var många där vid den kinesiska gränsstationen som såg ut att ha kunnat röka väldigt illa ut. Och sen har vi då som ni har sagt ungefär 1300 eller tusental fortfarande saknade var av många är utländska turister. Och sen är ju då det här räddningsarbetet igång. Det är över 9000 personal helt enkelt som är ute.
Och vid lunchtid här i Sverige så uppgav ju nepalesiska myndigheter att två av dem saknade är från Sverige. Vet du något mer om det?
Ja, men det stämmer. Det ska handla om en svensk medborgare och en person som är utländsk medborgare men bosatt i Sverige och de kommer någonstans från Mellansverige. Det är vad vi kan säga i nuläget.
För vi har sett de här filmerna på hur det bara kommer, jag vet inte hur man ska beskriva det, är en lavin av lera typ.
Lervälling, stört flod, apokalyps nästan.
Ja, det ser apokalyptiskt ut. Ja. Chansen för överlevande, att hitta överlevande, vad kan man säga om det?
Ja, alltså Nepals armé har idag kunnat rädda ungefär 350 personer, varav också en del var utländska medborgare. Och en del av dem hittade man i närheten av någon slags byggnad eller absolut i närheten av de här kraftstationerna som också förstördes, alltså vattenkraftstationerna. Så ifall man har lyckats söka skydd i en byggnad som inte fullkomligt kollapsade, ja. Men Kina har gått ut med att där uppe kring gränsstationen så beräknar man att liksom slammet är 1,5 meter djupt. Det är ju svårt att överleva, och de personer som har räddats och liksom, som har lyckats springa uppåt, de säger att nej, men alltså det är bara, det är en begravning där nere. Det är otroligt svårt, så man ska ha en enorm tur.
Otroligt obehagligt, och starka bilder har vi ju kunnat se på det. Vi ska också ha med oss Jenny Adhikari, reseledare i Nepal. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
När Ekot pratade med dig igår, då var du i Kina, men nu har du återvänt till Nepals huvudstad Kathmandu. Hur är läget där?
I Kathmandu så är det egentligen inte någonting ovanligt. Vi har hört helikoptrar åka fram och tillbaka idag under dagen. Men i övrigt så är inte situationen påverkad i Kathmandu.
Du har varit i kontakt med människor som bor i de krisdrabbade områdena. Vad säger de?
Ja, det har jag, och jag fick precis kontakt faktiskt för en stund sedan med några som är i närheten av de värst drabbade områdena, inte i dem då. Och de sa att internet börjar komma tillbaka, även om det är svajigt. Man börjar kunna få tillbaka lite nätverk och sådär på mobilen. De säger att de tror att det finns mycket folk kvar ute i skogen och sådär, som väntar på att bli evakuerade och som behöver hjälp. Men de tror att det kommer att man kommer att kunna hitta fler då. Men sen är det ju många som de säger att de har förlorat många av sina släktingar och så, som de vet att det är kört i stort sett då, med tanke på vart de befann sig när den här översvämningen kom.
Vad berättar de för dig om förödelsen där efter den här stora jordskredet?
Ja, än så länge så vet ju inte, alltså det är väldigt svårt att se omfattningen av hur det är och hur det ser ut. De ser ju det som är kring dem. Jag har pratat med någon som bor ganska långt ned från gränsen, flera mil nedanför. Och de bor så att de har två stycken hängbroar i metall då, starka hängbroar över floden för att kunna ta sig någonstans. Och de här två hängbroarna är helt bortspolade, och även vägen, så att de kan inte ta sig någonstans trots att de bor så långt ner. Så att det är fruktansvärd förödelse.
Det här området är ju ett populärt resmål, och du håller ju regelbundet i vandringar där. Hur skulle du beskriva den här platsen?
Det är en fantastiskt vacker plats med floden och så här, som har varit en tillgång för dem i att tjäna sitt levebröd på turismen. Och den här platsen är, det människor som bor här är fantastiskt trevliga och snälla och lever ett väldigt traditionellt liv. Vi brukar säga att vandringar här omkring är kulturvandringar, brukar vi säga då, att man ser mycket av vardagsliv och hur människor traditionellt lever sina liv. Så det är en fantastisk plats med fin, vackra, mycket höga berg.
Och som vi har hört, det är mycket turister här i området som du jobbar med då, bland annat. Vad finns det för beredskap för att liksom hantera den här typen av katastrofer?
Vi har ju regelbundet tyvärr då katastrofer, såna naturkatastrofer i Nepal, och vi har en armé som är jätteduktig på att gå ut och när det gäller liksom evakueringar och sådär, så de är supertränade. Men det här är ju av en sån vidd som det finns inte resurser för det här, Även om de är tränade så räcker inte resurserna till.
Vi ska tillbaka till dig strax, Jenny Adhikari. Här i studion finns Mats Eriksson, avdelningschef på Statens geotekniska institut. Välkommen.
Tack så mycket.
Så här ungefär ett dygn efter den här naturkatastrofen, har bilden klarnat kring vad det var som utlöste den?
Ja, det är framförallt då en stor del av en glaciär som har lossnat och rutschat ut för en brandsluttning, och i raset då tagit med sig mycket jord, sten, grus Och det blir en blandning av isen smälter, av den här energin som uppstår i raset och blir till vatten och blandas med jordsten. Och så blir en stor massa, en gröt kan man säga, av jordsten, vatten, och den blir ju oerhört kraftfull. Jag fick några siffror här från forskare som jag har kontakt med i Asien, och de har räknat ut att hastigheten i själva fallet och ner den första branta biten är cirka 190 km i timmen. Så det är ett oerhört kraftfullt och en händelse som är liksom omöjlig att nästan förstå. Mm.
Och då är det en bit glaciär som kommer 190.
Ja, då kommer det isbitar då, och sen blir det till vatten då, så att det blir ju då hela den här, om man ser på de här förskräckliga filmsnuttarna då från kinesiska gränsstationen till exempel, så är det en vägg utav jordbergsten som träffar ett flervåningshus. Så det är ju, när jag ser på bilder, så är det ju tiotals meter upp ut med sluttningarna som är helt bortspolade och täckta av en grå, lerig.
Det har liksom beskrivits nästan som en enorm flodvåg av flytande betong. Mm. Kan man på något sätt mer beskriva de här krafterna som far fram?
Ja, det är ju just när den här massan träffar, kommer ner i bebyggda områden, och drar det ju med sig först skog ut med kanten, och sen då infrastruktur, broar, vägar, hus, bilar, allting åker med, och det slås ju sönder i olika små bitar och blandas, och så blir det, den blir liksom mer och mer kraftfull. Sen avtar ju hastigheten då, från den här extremt höga hastigheten när det är väldigt brant, och sen en bit ner, någon mil ner eller sådär, så går det ner, men då kommer medelhastigheten att vara kanske 40 km i timmen. Och det är fortfarande väldigt fort, det är ingenting man springer ifrån. Utan får man ett larm och någon skriker och säger att spring eller ta höjd, då är det ju upp man ska, upp, 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 upp. Man ser ju på bilder att folk springer ut med floden, och det lönar sig ju inte, man måste ta höjd. Befinner man sitt hus, så får man då springa upp för trapporna, upp på taket.
Och hoppas att huset står kvar.
Och hoppas att huset står kvar, vilket inte är helt säkert heller.
Men den här glaciären då i så fall, är det hela som har kollapsat, eller vad är det som har hänt egentligen?
En stor del av tungan, man kallar ju fronten längst ner på glaciären för glaciärens tunga, så en stor del av den. Och det hänger ihop med den globala uppvärmningen, att glaciärerna minskar i storlek världen över. Och har man en glaciär som i Himalaya har ju väldigt branta, höga toppar. Och glaciärerna där är ju ofta då, om de drar sig tillbaks och minskar, så blir de från att ha varit en dalglaciär, men en ganska flack tunga kanske, som smälter då långsamt, så minskar den, så kryper den upp för berget och ligger så att säga som en bergglaciär eller bergsidesglaciär, och när den smälter då kan ju lossa isstycken och trilla neråt då. Och är det en små bitar som lossar, så är det ingenting man märker, men i det här fallet är det en stor, stor ismassa som har lossat helt enkelt.
Vad är det som avgör då, om det blir en stor ismassa eller om den minskar lite sakta och försiktigt så att säga?
Ja, det är ju hur berget ser ut då, geologin, om det är brant eller flackt berggrund, och det kan vara olika klipper och sånt under isen som hjälper till att bryta av stycken på isen då. Det kan vara trösklar som isen flyter över. Den rör sig ju alltid så att säga från uppströms till nedströms.
Så branta bergen i just det här området, en större risk då med glaciärkollapsen. Är det någonting som kan stå emot en sån glaciärkollaps i den hastigheten som du beskriver?
Nej, det finns ju ingenting som kan stoppa det. Och det här är ju en företeelse som sker i hela Himalaya och även i bergskedjor som Anderna och Alperna till exempel då, i olika omfattning. Och i Himalaya har vi ju liknande event varje år, fast kanske inte av den här enorma magnituden, utan mindre händelser, slamströmmar som går i stort sett kanske nästan vid varje regnoväder, men som inte når vår mediebevakning då, kanske det blir en rubrik i lokalpressen då. Men den här gången så har det varit en extremt stor händelse.
Hur svårt är det att förebygga att något sånt här händer?
Man måste ha en bra övervakning över glaciärernas förändring. Man måste då helst, kanske bäst använda satellitbilder, satellitövervakning, titta på de bilderna och se ha en kontinuerlig övervakning hur glaciärerna minskar och hålla ögat öppet för om det blir, man kan se stora sprickor i isen kanske, som gradvis kanske blir större, då kan man ana att det är någonting på gång. Men det finns ju tusentals glaciärer i Himalaya. Så det är svårt att hålla koll på alla de här, och det är väldigt, ja, det är en grundförutsättning då. Sen ett stort problem är ju att man bor väldigt nära vattnet, och urbaniseringen är väldigt hög i Asien och likaledes i Nepal förstås. Man flyttar från landsbygden in till städer och byar och bygger nya hus. Ofta bygger man ju då för nära vattnet, och man har ju, mannaminnet är kort brukar man säga, man kommer inte ihåg att här rann vatten för x antal år sedan då. Och då behöver man då försöka förstå att det kommer rinna här vatten igen då.
Och det är ett problem. För den här glaciären, det här i en flodfåra så att säga som raset har skett då, eller?
Glaciären har ju legat högt uppe på en bergstopp då, på sidan av ett berg då. Men sen går ju raset ner i en dalgång och fortsätter då dalgången utför. Mm. Och det är ju nedströms i den dalgången som man, alla de här husen är bortspolade eller förstörda. Och
när den väl kommer ner från
när den väl kommer ner och det blir den här flodvågen då, störtfloden som rör sig ut med dalgången.
Naila Salim då här i studion. Räddningsarbetet pågår för fullt i Nepal. Vad är det man gör där just nu?
Ja, men dels så flyger man ut förnödenheter till de som har klarat sig och är kvar ute i byarna och kanske är just på bergsluttningarna. Och sen så försöker man samtidigt då hitta människor som man kan rädda som är vid liv. Och sen så har vi också sett att börja komma in sådana här olika fordon helt enkelt för att börja städa upp på vissa håll. Så att man liksom också sen kan så smått börja skapa någon slags återgång till ett liv. Så att det handlar om det, och de som man räddar eller man, som man hittar, de tar man då till antingen sjukhus inne i Kathmandu eller till militärförläggningar eller andra ställen där de kan få snabbvård i ett första skede.
Och Jenny Adhikari, reseledare i Nepal, vad har du fått höra om räddningsarbetet på plats?
Ja, att det kommer helikoptrar och de ser ut, men det har varit, det blir väl alltid så att man har synpunkter på hur det skulle ha gjorts och sådär, och de sitter ju i en fruktansvärd situation såklart, så men det man säger det är ju att det har i alla fall gått att evakuera folk. Man bad ju folk som var inne i skogen att bygga platser där helikoptern skulle kunna landa, så att det skulle finnas för alla helikopterplattor, och så är ju bortspolade. Så att, och nu har de ju som sagt kunnat få in många till Kathmandu för sjukvård och så.
Du som jobbar i det här området till vardags, hur lång tid tror du det tar innan det går att det är återställt så att säga, eller kommer det bli det?
Ja, om man tittar på nu, jordbävningen 2015, så var ju också det här ett av de områden som drabbades allra hårdast. Och det tog ju då väldigt lång tid för dem att komma tillbaka. Och nu kan man väl säga att de hade kommit tillbaka helt och hållet, i stort sett. Så att om vi räknar med det så kan det ju, ja, det kan ta väldigt lång tid med tanke på infrastrukturen som är förstörd. Så även om folk skulle vilja komma och vandra så kommer det ju kanske inte att vara möjligt på länge. Mm.
Mats Eriksson, avdelningschef på Statens geotekniska institut. Risken för nya lerskred i området efter det här, hur stor är den bedömer du?
Ja, den finns ju naturligtvis, det gör det. Det kan ju lossna fler bitar av den här glaciären till exempel. Det finns rapporter om att det finns sjöar uppdämda bakom jordmassor på den tibetanska sidan. Och det är ju ett annat sätt att starta en sån här störtflod, det är om man har en sjö som tappas, en sjö som däms upp av en morännrygg eller kanske av ett jordskred som dämmer upp floden. Så att det är ju då de forskare jag har kontakt med, de jobbar ju med att titta i satellitbilderna nu.
För då blir det som en damm som kan kollapsa i princip.
Då kan det bli ytterligare en sån här våg. Då. Och sen är ju naturligtvis på längre sikt är ju det här en företeelse som kommer att återkomma. Det är lite grann som jordbävningar. Man vet att det kommer, men inte när och inte med vilken kraft.
Säger Mats Eriksson, avdelningschef på Statens geotekniska institut. Naila Salim, Sydasien-korrespondent, och Jenny Adhikari, reseledare i Nepal. Tack för att ni var med i studiet. Thank you.
Det har gått en knapp vecka sedan skoldådet i Fagersta och nu försöker personal och elever bearbeta och återvända till någon sorts vardag där.
Ja, hur går man vidare efter en sån här dramatisk och omskakande händelse? Hur får man skolan att känna som en säker plats igen?
Välkommen Jenna Macic som är, eller var rektor på grundskolan Kronan i Trollhättan 2015 när en maskerad 21-åring gick in på skolan med svärd, dödade två lärare och en elev och ytterligare en elev skadades också allvarligt. Och välkommen.
Tack, tack.
Vad väcker ett sånt skoldåd eller skoldåd att du såg på Brinellskolan i Fagersta för minnen hos dig?
Ja, det väcker väldigt många minnen kan vi säga. Man hamnar väl det man var för ungefär 11 år sedan. Det är så snabbt. Jag minns ju när det hände nu att man började följa lite nyheterna. Att det först kom fram information om att det var ett dåd. Men inte så mycket information såklart. Men sen ju mer information kom desto mer insåg man då att det här var ju en skolattack. Och sen också att när allt mer detaljer kom fram om att det här var dessutom en skolattack som på något sätt var ett försök att kopiera det som hette på Kronan. Det är då som det kändes riktigt obehagligt.
Ville du ens då fortsätta följa rapporteringen om det här som hände i Fagersta i fredags?
Jo, klart att jag vill det såklart för att jag vill ju också hålla mig uppdaterad kring informationen som händer. Man tycker så himla synd om de som är drabbade för man vet ju precis vad de går igenom. Och på så sätt någonstans ändå visa sitt alltså medverkande på något sätt eller sina sympatier då för dem. Och inte minst då för jag själv arbetar fortfarande i skolans värld då, för att man ska ju kunna också bemöta den vardag man befinner sig också i.
Ja, jag förstår. Och du var ju med om det här på Kronan 2015. Mm. Vad minns du av den dagen?
Man kan väl säga så här att jag tror att jag kan lätt säga att jag minns det mesta, nästan allt. För ett så pass starkt trauma som man går igenom då tillsammans med sin personal lämnar väldigt djupa spår. Och jag kan ändå någonstans säga att Kronan-attacken för min egen del var en av de värsta händelserna i mitt liv. Med tanke på min bakgrund och att jag kommer ju då från krigets Jugoslavien då och har varit med om ett krig och upplevt en hel del hemskheter där också. Så är Kronan såklart det traumat som har lämnat väldigt djupa spår. Och liknande jag kan dra då det att man befinner sig i ett tryggt sammanhang. Så som det var i Mostar i Bosnien 9 maj 1993 när man blev utsatt för etnisk rensning då och fick gömma sig undan hos grannarna och så vidare. Och även det minns man ju väldigt, väldigt väl, så var ju Kronan också så pass tungt trauma så att de spåren som lämnas de kommer finnas nog resten av livet med. Och väldigt mycket detaljer som inte tänker på hur kommer jag ihåg det här, men det gör man ändå.
Vilka likheter ser du med det som hände i Trollhättan och det du har sett hittills från Fagersta?
De likheterna som man ser väldigt tydligt det som hittills som jag rapporterat såklart, det är just det här att, som jag sa förut, insikten om att det var någon form av copycat som man vet hittills i alla fall. Jag minns också att vi pratade om det här på Kronan för många år sedan, att tänk om folk skulle bli inspirerade av det här. Alltså själva tillvägagångssättet att man med sig ett svärd och så klär sig precis som Anton Lundin Pettersson gjorde också då. Sen motiven bakom vet vi ännu inte och det är för tidigt att spekulera såklart. Det vill man inte heller göra. Men om man nu har copycatat hela delen då som Anton ut efter så klart att det kan ju finnas en risk att det är samma motiv. Mm. Sen annan likhet då, eller det som inte är likt och det är väl det att gärningsmannen då blev skjuten och dog så att man kunde inte arbeta med efterspelet med på det viset. Och här är ju gärningsmannen lever ju och då kan man kanske få lite fler svar. För det var det som har ju plågat oss många som har varit med om just att vi vill ha gärna svar på varför, hur kunde det hända. Och det svaret fick man inte mer än efter de elektroniska spår och de brev som Pettersson lämnade efter sig.
2015 på grundskolan Kronan i Trollhättan, du var rektor. Det fanns ju inte så mycket tidigare erfarenheter av skolattacker då. Vad var det viktigaste ni gjorde?
Som du säger så fanns det inte någon facit på hur man skulle göra. Idag pratar vi väldigt mycket om inrymning. Skolor övar, kommuner skaffar olika appar och liknande för att man ska kunna förbereda sig. Då fanns det ingenting. Då hade vi våra vanliga krisplaner och i dem fanns det ingenting om det. Det var mer om det skulle hända en olycka eller om det skulle börja brinna och liknande. Det vi gjorde det mest, eller allt vi gjorde då, det var mer i själva stunden när attacken skedde. Det var ju instinktivt. Att vi som hade möjlighet sprang runt och låste in folk och försökte rädda så många som möjligt såklart. Och allt vi gjorde även i efterspelet då var ju också första gången. Så det är klart att vi gjorde väldigt mycket bra saker, men vi gjorde också saker som vi måste titta på att vi kunde gjort annorlunda också. Och de lärdomarna, det är det jag ibland berättar för folk som frågar.
Hur har dådet som ni var med om i Trollhättan påverkat beredskapen på landets skolor, skulle du säga?
Jag skulle säga att det var en liten wake-up call kanske då. Liknande då det har ju hänt i andra länder och man har ju alltid tänkt precis som man brukar tänka, men det händer ju inte här. När det hände i Trollhättan då, så då blev ju intresset stort just för skolsäkerhet och hur man skulle kunna förebygga. Och vi är väl där idag. Att det som är lite tråkigt då, jag har lyft flera gånger när jag pratat med politiker som har varit på besök och så, och just lyft det här behovet av att ha någon form av nationell redskap eller beredskap då, om nu det skulle hända, att man kan i så fall snabbt in och hjälpa till.
Vad är det du tänker att du vill ha då i så fall i den beredskapen?
Ja, men jag tänker framförallt nu då, alltså tyvärr så jobbar vi väldigt mycket med att åtgärda. Förebygga lägger vi kanske lite mer tid på, men främja tänker jag på väldigt mycket att man behöver jobba med också. Alltså när vi pratar om åtgärder, då är vi inne i skedet där det har hänt och då måste vi börja prata krishantering, och i det skedet tänker jag så kan man ju också ordna att de här skolorna som blir drabbade också får hjälp i lite längre perspektiv. Jag träffade några av mina gamla kollegor och elever på 10-årsdagen förra året, och fortfarande så finns det ju människor som behöver fortsätta bearbeta och det som har hänt. Som sagt, det är ju väldigt djupt trauma då att se tre människor dö, vara utsatt, bli jagade och så vidare. På så sätt tänker jag att man kunde ha få någon form av stöttande insatser då. I form av, ja, det kan vara extra personal under längre tid som kan fånga upp de eleverna som drabbas, personal och liknande då. Mm.
Och vad skulle du säga med de redskap ni hade då? Vad var mest betydelsefullt för att kunna gå vidare för elever och lärare?
För vår del var det ju väldigt mycket det här att vardagen fortsatte i övrigt, om man säger så. Detta skedde ju i oktober, 22 oktober. Så kom frågan, nu kommer ju terminens slut. Vi ska ju sätta betyg, vi ska ju genomföra muntliga nationella prov. Herregud, vi måste jobba med det här. Och det var en del av räddningen då, att det är elevfokuset. Att man började jobba med det praktiska. Eleverna skulle ju ha sina betyg och som sagt, gymnasiet skulle sökas. Och det var en del i räddningen då. Men sen också att vi har ju fått en del stöttning då på gruppnivå. Även jag då som rektor, att hur man leder en grupp som är i så pass stor kris och trauma då.
Men skolan som ska vara en trygg plats och så har någonting sånt fruktansvärt hänt och så behöver ju eleverna komma tillbaka till den platsen. Hur skapar man trygghet igen?
Jag skulle säga en stor del i det ligger också i att vi har haft väldigt goda relationer till våra elever. Många av våra elever i efterhand också, ni har haft på besök av olika politiker, bland annat Gustav Fridolin, och som har lyft och pratat om just att skolan är som ett andra hem för många. Och de vuxna som fanns kvar på skolan var tryggheten i sig. Vi hade ju vakter som vaktade dörrar, skalet runt huset för att man inte skulle komma in. Efter ett par veckor insåg vi ganska snabbt att ja, det kändes ju tryggt att ha vakter, men samtidigt som vakterna skickade också fel signal, det är en farlig plats. Så att vi till slut bestämde, nej men vakterna ska bort, men vi kan däremot ha en dörr som är öppen då. Mm. Och när det kom tillbaka då, så fanns det väldigt många vuxna som man kunde vända sig till och prata och bearbeta. Och det är viktigt att prata och bearbeta. Det är extremt viktigt att man inte bara nonchalerar eller tänker med det är ingen fara. Utan jo, det är fara att prata, fånga upp, diskutera. Och så har vi lyckats, tror vi.
I Fagersta så planeras det minnesstund och tyst minut imorgon och fredag. Vad har sådana ritualer för betydelse?
Det har ju jättestor betydelse. Det är någonstans man ändå hedrar de som har varit drabbade, men det är också en bekräftelse för de som varit med om det här, att det här var på riktigt. Det är viktigt för många. Och här jag tänker ju också det som vi upplevde också på Kronan. Vi hade ju kungaparet på besök. Och för egen del tänkte jag, okej, de kommer, vi får se vad det blir. Men det hade så jättestor betydelse för eleverna. Det blev nästan som en glädje, alltså, som spreds, för att man visste om att vi var ensam. På samma sätt för oss i personalen då hade vi utbildningsminister Gustaf Fridolin som var på besök dagarna efter dådet, utan några journalistisk uppbåd eller liknande runt om, att han var med oss, visade sitt stöd, och det hade väldigt stort symboliskt värde att man inte känner sig ensam i det hela, det som har pågått. Han var dessutom med sedan då på årsdagen och höll ett tal, det var första årsdagen efteråt, vilket också sagt betyder ju väldigt mycket att man tänker att nej, de släpper inte taget om oss, vi är inte ensamma i det här. Så det gör jättemycket med de mer symboliska handlingarna.
Tack för att du ville vara med och berätta om det, Geno Mahic, före detta rektor på grundskolan Kronan i Trollhättan, som drabbades av skolattacken 2015.
Huvudnyhet i den här sändningen: norska kung Haralds hälsotillstånd fortfarande allvarligt. Mer från oss på Studio 1 kväll blir det efter Kvällsekot. 11:07 är vi tillbaks.
När man ser resultaten i dessa friskolor, det är ju katastrof.
I programmet Ring P1 hörs påståenden och frågor som engagerar svenska folket.
Det här kommer inte bli bra alltså.
Varför inte?
I Ring P1 reder ut går vi till botten med några av de mest laddade frågorna.
Jag tror jag har rätt utan att veta.
Ring P1 reder ut med mig, Steffen Renklint.
Det ska bli roligt det här, eller?
Lördagar klockan 16 och i appen Sveriges Radio.
Nej.
Snart är det val, men varför är alla svenska politiker likadant klädda i uppknäppt skjorta och kavaj på valaffischerna? I veckans avsnitt av Stil tittar vi närmare på några andra politiker som kan och vågar kommunicera med sina kläder. Lyssna på Stil när du vill i vår app Sveriges Radio.
Här är Ekot. Från Norge rapporteras att tillståndet för den 89-årige kung Harald är oförändrat, alltså fortsatt allvarligt. Tidigare idag så samlades kungafamiljen på Rikshospitalet där han ligger, och utanför slottet är det fullt med människor som lämnar blommor och ägnar sina tankar åt kungen.
Jag är väldigt glad igen. Bästefaren vår. Han har ju alltid sagt så mycket fint. Jag ser på varje tal och allt, Fili. Naja.
Jag följer väldigt, väldigt med hela kungafamiljen och allt det de har stått i. Både nu och tidigare år. Så all kärlek och tack till kungafamiljen för den de är.
Och de där rösterna har vi fått från NRK. Den pojke under 18 år som gripits misstänkt för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta häktades av tingsrätten i Västerås idag. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men enligt polisen ska han inte ha någon koppling till skolan och heller inte ha varit på plats i Fagersta i fredags. Sen tidigare så sitter en 18-åring häktad misstänkt för att ha utfört skolattacken då en flicka dödades och flera skadades. Skolfrånvaron är ett problem som måste lösas, det är alla riksdagspartier överens om. P4s undersökning visar att över 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Men de politiska förslagen på lösningar ser olika ut. Liberalerna tror att en förstatligad skola och mindre klasser skulle hjälpa. Det säger Lotta Edholm, statsråd på Utbildningsdepartementet.
Skolan i Sverige är kommunal och det vill ju vi liberaler ändra på. Vi menar ju att det är för stora skillnader, men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
Moderaterna lyfter fram regeringens satsningar på skolsociala team som en viktig faktor för att få frånvarande elever tillbaka till skolan. Något som även Centerpartiet vill satsa på. Liknande team som jobbar med att fånga upp elever som riskerar att hamna i hög frånvaro finns redan i Finland. Sverigedemokraterna vill bland annat att frånvaro och närvaro skrivs in i betyget. Patrik Reslov är partiets utbildningspolitiska talesperson.
Det blir lite moralisk sak det hela också. Att stå i ett dokument att man har frånvarande mycket och liknande. Då kanske det också hjälper till att få eleverna på plats.
Socialdemokraterna vill ha nationellt tvingande regler för hur elevhälsan ska se ut så att den blir likvärdig. Kristdemokraterna vill bland annat införa ordningsbetyg för att skapa bättre studiero och trygghet för eleverna, medan Vänsterpartiet vill öka den statliga finansieringen av skolan för att kunna ge eleverna bättre stöd. Även Miljöpartiet vill tillföra mer pengar till skolan. Camilla Hansén är utbildningspolitisk talesperson.
Vi satsar på finansieringen av skolan så att man ska kunna ha bra lärandemiljö med små grupper med tillräckligt många lärare och tillräckligt många vuxna.
Reporter Therese Wahlgren. Den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död, rapporterar statliga serbiska medier. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse för krigsförbrytelse begångna av bosnienserbiska styrkor under Bosnienkriget på 1990-talet.
Ratko Mladic kommer framförallt att bli ihågkommen som generalen och överbefälhavaren för de bosnienserbiska styrkorna vid Srebrenica-massakern i juli 1995, då över 8000 bosnienmuslimska pojkar och män mördades under några dagar. Internationella domstolar har klassat massakern som folkmord. Under Ratko Mladics ledarskap genomförde bosnienserbiska styrkor också 4 års terrorbombning av Sarajevo, där uppemot 12 000 Sarajevobor tros ha dödats. Efter kriget höll sig Ratko Mladic undan tills han 2011 greps av serbisk polis i en by i norra Serbien, bland annat eftersom gripandet ansågs kunna skynda på Serbiens väg mot ett EU-medlemskap. Samma år utlämnades han till krigsförbrytartribunalen i Haag, där han åtalades. Åtalet gällde krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten på 11 punkter. Han dömdes mot sitt nekande till livstidsfängelse 2017. Ratko Mladics hälsa har sviktat de senaste åren och så sent som i våras avslogs hans begäran om förtida frigivning av hälsoskäl. Ratko Mladic blev 84 år. Henrik Damberg, Budapest.
Det ryskägda aluminiumbolaget Kubal i Sundsvall använde konton som tillhör anställdas anhöriga för att betala ut löner. Detta för att kringgå bankproblem som uppstått i och med sanktionerna mot Ryssland. Stefan Hultman, IF Metalls klubbordförande på Kubal, säger att det är anställda med lönekonto på Danske Bank som drabbats.
Så jag har uppmanat de som har haft problem att kolla om ni kan byta bank. Men Kubal har hjälpt till att de får pengar ändå.
Kubals senaste bankproblem började efter en utredning från Skatteverket där man drog slutsatsen att Kubal kontrolleras av den ryska oligarken Oleg Deripaska som står på EUs sanktionslista och fryste 57 miljoner kronor på Kubals skattekonto. Bolaget nekar till att det styrs av oligarken och har överklagat beslutet. Kommerskollegium har gett Kubal ett tillfälligt undantag från frysningen, men problemen har fortsatt. Svenska affärsbanker håller trots beslutet inne Kubals betalningar till anställda, leverantörer och myndigheter, skriver bolagets vd i en ansökan till Kommerskollegium, där han ber om ett tillstånd där det uttryckligen står att svenska banker får ta emot pengar från Kubals konto. Kubals vd Mats Andersson vill inte kommentera betalningsproblemen.
Det är inget problem för oss.
Det är inte ett problem?
Nej.
Danske Bank avböjer att kommentera.
Reporter Carl V. Andersson. Så vädret, morgondagen börjar främst i de östra landskapen med dimma på en del håll, fram på dagen mer sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och vidare över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt 17-22 grader, i fjällen runt 15 grader. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Och det här är andra timmen av Studio 1 kväll torsdag. Det ska handla om anledningen till att CIAs chef besökte Moskva för några dagar sedan. Det blir klimatdebatt mellan Miljöpartiet och Centern och så om en livsfarlig trend på sociala medier. Ungdomar som kör bil i extremt höga hastigheter och i fel riktning. I helgen så dödades 7 personer, varav 2 poliser, när några ungdomar försökte fly undan i nordöstra England. Programledare tid idag, Ylva Lilja och Mattias Rensmo.
Nu om att börja klarna varför CIAs chef flög till Moskva i tisdags för ett hemligt möte.
Syftet ska enligt uppgifter till amerikanska tidningen Politico att varna Ryssland från att angripa ett NATO-land.
Och senast en CIA-chef gjorde samma sak, det var 2021 när USA varnade Ryssland från att angripa Ukraina.
Hanna Malmodin, Ekots utsända i USA, vad vet vi om det här besöket?
Ja, men det som rapporterats är just att CIA-chefen som heter John Ratcliffe ska åka till Ryssland på ett kort besök för att markera att ett angrepp på till exempel de baltiska staterna skulle få allvarliga konsekvenser, som han skriver. Men han ska också ha försökt få Moskva att minska sitt militära och ekonomiska stöd till Iran och varnat Ryssland för att, citat, överreagera på de hårdare sanktioner som USA sagt att man ska införa mot de länder då som fortsätter handla med Iran enligt Politico. Och de här uppgifterna, de bygger på anonyma källor, men Politico hänvisar bland annat till en brittisk källa med insyn.
Vilka ska CIA-chefen ha träffat där i Moskva?
Ja, men det mest konkreta namnet som kommit ut är Sergej Naryshkin som är chef för utrikesunderrättelsetjänsten SVR i Ryssland. Men enligt ryska medier då så ska han inte ha träffat till exempel Vladimir Putin.
Vet vi någonting om vad president Donald Trump säger om det här besöket?
Men Trump har, precis som Moskva, försökt tona ner det hela. Och han har kallat det för ett, citat, och ganska rutinmässigt besök. Och i en radiointervju så sa han också att resan inte gjordes för att det fanns en rädsla för att Ryssland ska attackera NATO-länder, utan för att försöka få slut på kriget i Ukraina.
Vi är också med oss Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Hur tog CIA-chefen emot i Moskva?
Ja, det vet vi ju inte helt, men det är ju ändå så att ryssarna har ju, efter att först inte sagt någonting, ändå pratat om att Naryshkin var där och träffade Ratcliffe och att de hade saker att prata om, men de har ju inte berättat exakt om detaljerna. Det är ju mer de här läckorna och de här olika källorna i amerikanska medier som vi har att gå på.
Men hur uppseendeväckande är det då att det är liksom chefen för den amerikanska underrättelsetjänsten som man tar emot i Moskva?
Jo, men det är ju uppseendeväckande. De kan ju prata på länk. Men han har ju flugit och landat på Vnukova-flygplatsen och varit på plats och liksom haft hemliga överläggningar. Och det är ju också intressant med tanke på hur illa det gick när William Burns, förre CIA-chefen under Biden, var där 2021 på hösten och varnade Putin då för att anfalla Ukraina, eftersom uppbyggnaden av rysk militär var ju väldigt stark kring den ukrainska gränsen. Han sa, gör det inte. Och Putin hade bara viftat undan det hela, Burns flög hem och sa till Biden, han kommer att göra det. Så att det var ju ingen som lyssnade på CIA-chefen den gången. Och Trump brukar ju hävda att han har Putins öra och att han är en annan sorts president. Men det får vi väl se.
Varför är det då inte Trump som åker dit själv?
Alltså Trump har ju olika sändebud. Den stora frågan här var väl kanske varför det inte var Steven Witkoff eller Jared Kushner som jag har skött förhandlingarna med den ryska sidan. Än så länge så verkar ingen, varken Putin eller Trump, vara beredd att liksom lyfta upp frågan till den nivån. Förmodligen för att man är så långt ifrån varandra. Så att det skulle vara meningslöst.
Men varför då i så fall tar Moskva emot CIA-chefen i sitt land?
Alltså det finns ju saker som säkert ryssarna också vill prata om och som de vill diskutera. Och jag tror att Ryssland hela tiden har förhoppningarna om att de kan, så att säga, få amerikanerna mer på deras linje. Sen är det ju inte säkert att Ukraina-frågan var det viktigaste för Ratcliffe. De här källorna säger ju inte någonting om betoningen av de olika frågorna. Det kan ju vara ett Iran som var en större fråga för amerikanerna.
2021, som du sa, så varnade ju USA och Ryssland att attackera. Då funkar det inte. Hur mycket lyssnar Kreml på USA nu för tiden?
Ja, alltså med tanke på att vi såg då för ett år sedan Alaska-mötet som ju slutade i en väldigt konstig, knapphändig presskonferens och sen inga egentliga följder, så verkar ju det vara väldigt svårt att nå fram med de idéer som Vita huset har lagt fram, att man ska hitta en väg mot en fredsplan och man ska få de båda sidorna att sluta kriga och så. Där är ju inte Ryssland alls. Allting vi hör från Kreml, från Putin, handlar ju bara om att öka takten på krigsmaskineriet, kanske en ny mobilisering, men framförallt nya vapentillverkningar i de ryska fabrikerna. Så att USA verkar ju inte ha nått den delen av den ryska politiken.
Det är ett hemligt möte, men vi vet att det har hänt.
Jo, men det måste vi ändå säga, att nu har vi så pass många källor så att ett tag sa ju ryssarna ingenting. Men planet följde ju alla i förväg när alltså, medan det flög. Det var ju så här, det här planet, det är ett amerikanskt regeringsplan, det här är inget vilket plan som helst. Varför har det landat i Moskva? Och därifrån har det ju nystats upp steg för steg. Så att Naryshkin och Ratcliffe har träffats, det tror vi nog har hänt.
Naryshkin och Ratcliffe har träffats, och det finns ju då läckor och källor och olika uppgifter om vad de skulle kunna ha pratat om. Hur mycket kan man lita på läckorna och källorna i det här fallet?
Nej, det kan vi inte lita på. Framförallt så undrar man ju mycket om hur amerikanerna ser på det faktum att Ryssland faktiskt har hjälpt iranierna under det senaste halvåret. Något som Trump ju har viftat undan och sagt, det där är inte viktigt. Men vi har sett att Ryssland har bistått iranierna med teknologi för inte minst drönare. En slags utbyte, eftersom iranierna har hjälpt Ryssland också åt andra hållet. Som ju har påverkat kriget som amerikanerna har fört mot Iran ihop med Israel. Men också med underrättelser, alltså att ryssarna har enligt uppgift hjälpt Iran att hitta mål där iranierna kan slå mot amerikanska mål i Mellanöstern och i Gulfen. Om det är så att Vita huset börjar tro på, eller kanske hela tiden har trott på det, då kan ju det vara en ganska stor fråga. Det nämndes också Hormuzsundet. Mm. Alltså att Vita huset vill se till att Ryssland faktiskt nu bidrar till att hålla Hormuzsundet öppet. För det är en så viktig fråga för amerikanerna.
Men för Rysslands del då i så fall, vad har de för intressen i Iran? Varför vill de hjälpa Iran då i så fall?
Alltså de har ju en gammal relation till Iran, ett samarbete som går årtionden tillbaka. Sen har ju iranierna hjälpt Ryssland. Jag menar, när det gick knackigt 2022 i Rysslands storskaliga anfall mot Ukraina, så var det iranierna som började skeppa sina Shahed-drönare, de här kamikaze-drönarna till Ryssland, som de började på hösten 2022 anfalla ukrainska städer med. Och det bidrog ju till att få en helt ny riktning på kriget och en helt ny inriktning för hur Ryssland förde kriget. Men sen är det ju också Ryssland och Putin tjänar ju på att det är kaos. Alltså om det är kaos någon annanstans, då kan Ryssland fortsätta det här kriget i Ukraina som har blivit så viktigt för Putin, som han har satsat hela sin politiska existens på egentligen.
Men hur viktigt är det då för Ryssland vad USA säger i Iranfrågan?
Det är ju viktigt om USA sätter kraft bakom orden. Men bara då. Alltså USA har ju möjligheter att utöka sanktioner, att införa sekundära sanktioner, alltså sanktioner mot länder som hjälper Ryssland. De skulle ju kunna trycka på mycket hårdare. Och i det läget skulle det ju bli väldigt svårt för Ryssland.
Men du som ändå har bevakat Ryssland i decennier som journalist, hur tolkar du ett sånt här besök som vi har sett nu med just att CIA-chefen kommer dit till Moskva?
Ja, de verkar ju vilja ha någon slags ny kanal öppen mot Ryssland. Och Radcliffe är ju inte känd för att vara någon, så att säga, Kreml förstå sig på, att han skulle lyssna på dem och deras argument. Tvärtom, han är ju känd som en hök gentemot Ryssland. Så att det är väl en liten fråga om det här är en ny linje eller om det var något tillfälligt inspel.
Fredrik Wadström säger det, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Tack så mycket till dig. Tack också Hanna Malmodin, Sveriges Radios utsända i USA.
Två av de svenska politikerna som har mest makt över klimatpolitiken är ute på debattturné just nu.
Och imorgon så möts ni på en gård utanför Örebro, men redan nu här i Studio 1. Välkomna Per Holmgren, Miljöpartiet, och Emma Wissner, Centerpartiet.
Stort tack.
Tack så mycket.
Båda ni sitter i EU-parlamentets miljö- och klimatutskott.
Om vi börjar med klimatpolitiken, för ni vill båda ha en ambitiös klimatpolitik. Ni är överens om att Sverige och EU snabbt måste sänka sina utsläpp ner till noll. Och den är inte överens om riktigt hur det här ska gå till. Om vi börjar med Emma Wissner här i Stockholm, hur ser du och Centerpartiet framför er att det ska gå till?
Ja, men jag tycker att det finns en spännande skillnad här mellan Centerpartiet och Miljöpartiet. Vi sätter klimatet i första rummet, vi är två gröna partier. Men vi har egentligen två skäl till vad, som jag ser det, varför vår klimatpolitik är annorlunda. Det första är ju det ideologiska, att vi kommer från helt olika ekonomisk-politiska bakgrunder. Synen på teknikoptimism, teknikneutralitet, minskad regelkrångel driver vi i Centerpartiet för att göra enkla val i vardagen. Medan Miljöpartiet kommer från ett mer vänsterlutat håll med mer skatteregleringar att styra in människor och företag. Och det andra som jag tycker är en spännande skillnad är den här gröna perfektionismen som jag upplever hos Miljöpartiet. Där man är så rädd att göra fel i klimatomställningen att man lägger begränsningar på vad gäller skogsbruket, gruvor, bioenergi, vattenkraft, kärnkraft, koldioxidinfångning. Man är liksom lite rädd att trampa fel med nya tekniker, och det är att man begränsar möjligheterna i klimatomställningen.
Vad menar du där konkret att man lägger begränsningar?
Ja, det ser vi ofta i lagstiftning, inte minst i EU-parlamentet, där man lägger hårda kriterier på för användningen av bioenergi och rester från skogsbruket, vattenkraften, inte minst effektökningar där. Vi i Centerpartiet vill ju se en stor översyn av miljöbalken för att göra det lättare och snabbare för företaget att ställa om och investera i sina verksamheter, där Miljöpartiet är betydligt mer försiktiga. Så att vi har en kul dynamik i att vi delar passionen för ämnet, men vi har de här olika utgångspunkterna i hur klimatfrågan ska lösas.
Ska vi höra med Per Holmgren som är med oss från Studio Örebro då, Miljöpartiet. Hur ska de här sänkningarna till nollutsläpp gå till enligt dig?
Ja, men skillnaderna som Emma beskriver beror ju i grund och botten på att vi är ett miljöparti. Vi tar också hänsyn till biologisk mångfald, alla ekosystemtjänster. Vi vill liksom stå på naturen och miljöns sida. Vi vet att sådana insatser som olika typer av naturrestaurering, satsningar på skogsbruk och jordbruk på ett sådant sätt så att vi lagrar mer kol, kommer vara helt avgörande för att vi ska lyckas med 2-gradersmålet om vi nu ska nå dit. Och vi vet också hur enormt viktigt det är med biologisk mångfald, inte minst i skogen, om vi ska arbeta på allvar med klimatanpassning. Och det är ju kanske framförallt i synen på skogsbruket som vi och Centern står väldigt långt ifrån varandra.
Vad är det Centerpartiet missar där då i så fall, tycker du?
Ja, det är väl en övertro på att vi skulle kunna lösa så mycket av klimatutmaningen genom att driva skogsbruket ännu hårdare. Vi vill också se ett aktivt skogsbruk i Sverige. Vi får ju ibland det kastat på oss att vi skulle vilja lägga en våt filt över hela svenska skogen. Ingenting kunde ju vara mer fel. Vi vill se ett aktivt skogsbruk, men en förskjutning så att vi kommer bort ifrån kalhyggesbruket som norm. Vi vill se olika varianter, en större mångfald på skogsbruket. Vi vill också se mycket, mycket, mycket mer förädling av skogsprodukterna så att vi inte som nu då sitter fast i tre stora flöden ut från skogen. Virke, jättebra. Men sen är det pappersmassa och biobränsle som kommer ut från skogen. Och de kolatomerna kommer ju tillbaka upp i atmosfären alldeles för snabbt med tanke på att vi är i det enormt allvarliga klimatnödläge som vi är.
Emma Wiesner, skogsbruket måste förändras om vi ska klara klimatet och miljön.
Vi i Centerpartiet vill ju istället se ett mål om ökat tillväxt i skogen och ha ett mer aktivt skogsbruk för att vi är enormt beroende av fossila bränslen i transportsektorn, i papper, plastprodukter. Papper vill vi ha för att byta ut plastprodukter. Textilier, inte minst, är vi väldigt oljeberoende och då behövs det lösningar. Och det är där jag ser skillnaden mellan Centerpartiet och Miljöpartiets politik. Där Miljöpartiet vill liksom begränsa lösningsförmågan. Man lägger band på skogsbruket. Många av de EU-regleringar som vi har röstat om faktiskt skulle leda till minskat skogsbruk. När vi i Centerpartiet tvärtom vill se fler lösningar som är biobaserade istället för de fossila.
Men vad händer med den biologiska mångfalden då i så fall som Miljöpartiet oroas för?
Ja, men vi tror ju verkligen att det privata skogsägandet, de småskaliga familjeskogsbruken, är rätt väg framåt. Vi tror på äganderätten, att när man äger och förvaltar skog i generationer, då gör man också de smartaste besluten och valen för att skogen ska bli bättre.
Men det finns ju också många stora företag i skogen som äger mycket skog och som de avverkar.
Och vi tror ju då att när det finns höga miljövärden, det är ju någonting som skogsägare ska vara stolta över, och då måste man också få betalt för det om det stoppar en avverkning. Då kan inte staten konfiskera skog så som det faktiskt blir när man lägger en våt filt över avverkning, utan faktiskt ersätta de skogsägare som gör avsättningar. Så vi tror att det går att kombinera både biologisk mångfald och aktivt klimatarbete. Men där skiljer vi oss från Miljöpartiet. Mm.
Per Holmgren, måste man ha bättre ersättningar till skogsägare, eller vad är lösningen där, säger du?
Definitivt, alltså inte minst familjeskogsbruket är småskaliga. Givetvis ska de skogsägarna få riktigt bra betalt för olika typer av ekosystemtjänster, oavsett om vi pratar om biologisk mångfald eller kolinlagring, eller att man väntar med en avverkning 5, 10, 15 år. Det medför i sin tur en viss ökad risk, inte minst nu när klimatet förändras så snabbt. Det blir en ökad risk för skogsbränder, granbarkborre och så vidare. Men gör man ändå den insatsen för klimatet, att man låter träden stå 5, 10, 15 år längre, så behöver man få en ersättning för den risken man tar på sig, men också en rejäl ersättning för det kol som då hinner lagras in i skogen under de extra åren.
Just nu diskuteras ju en rad regelförenklingar i EU. Vi är ju inte ensamma här i världen och är beroende av vilka regler och lagar som finns i EU. Och de här regelförenklingarna, det ska ju hjälpa europeiska företag ekonomiskt, eller så förstör unionens klimatarbete. Det här är ju lite beroende på vem man frågar. Regelförenklingarna, är de bra, Emma Wiesner, Centerpartiet?
Ja, vi i Centerpartiet är i grund och botten positiva för regelförenklingar. För det är ju ett annat sätt där vi skiljer oss från Miljöpartiet. Tron på tillväxt, företag, innovationskraft, att vi behöver livskraftiga företag, satsa på jobben för att också öka tillväxten så vi får igång de här smarta lösningarna. Så att jag är i grund och botten för regelförenklingar. Vi i Centerpartiet vill också se en översyn av miljöbalken. Att förenkla regelverket för att enklare kunna investera och snabbare få igång de smarta, klimatsmarta lösningarna.
Vad är det som förenklas då för de som inte har hängt med i det och lyssnar?
Ja, problemet på EU-nivå just nu är att det är faktiskt rena ambitionssänkningar som är förklädda till regelförenklingar. Och det är att man måste hålla tungan rätt i mun här. Bland annat EUs utsläppshandel, så säger man nu att det här ska vara regelförenklat och det är bra för företagen. Men man ökar utsläppen med 2 gigaton och nästan liksom fördubblar mängden utsläpp som behålls i systemet. Så att det är mycket som sker nu på EU-nivå. Där delar ju Centerpartiet och Miljöpartiet ingångar att vi ska inte sminka regelförenklingar i ambitionssänkningar. Man kan inte dölja ambitionsneddragningar bakom regelförenklingar.
Per Holmgren, Miljöpartiet, regelförenklingarna i EU, är de bra?
Nej, men mycket av det som Emma lyfter nu håller ju vi med om, och det är också ett bevis på att vi förhoppningsvis skulle kunna samarbeta kring de här frågorna om vi efter valet hamnar i en sån situation. Jag har själv varit egenföretagare och vet att det ibland blir för mycket regelkrångel, administration just för de riktigt små företagen, inte minst många av Europas riktigt småskaliga bönder. Vi måste se till att det blir enklare för dem. Men precis som Emma säger, det är i Europaparlamentet framförallt Moderaterna och deras kollegor i den gruppen som har drivit på för någonting som de kallar för förenklingar, men som i själva verket är nya kryphål, försvagningar, förseningar, och som gör att vi under den här mandatperioden har backat ganska rejält i våra klimatambitioner. Och i den gruppen ingår ju också Kristdemokraterna, så det kan ju göra mig väldigt orolig just nu när det gäller klimatambitioner, att vi hör att Centerpartiet mycket väl kan tänka sig samarbeta med Kristdemokraterna efter valet. Ett parti som för mig och många i klimat- och miljörörelsen verkligen personifierar sänkta klimatambitioner.
Nu är inte de här, men Emma visar det här att samarbeta med Kristdemokraterna efter valet. Kommer det funka bra, eller vad tror du?
Ja, men Centerpartiet har en lång historia av att samarbeta med både kristdemokrater och miljöpartister. Och både Centerpartiet och Miljöpartiet vill ju verkligen ta ansvar för klimat och miljö. Så att även om jag och Per tycker olika och ger oss ut på debattturné för att debattera mot varandra, så har vi två partier som är vana att ta ansvar för klimat och miljö. Haft miljö- och klimatministerposter bland annat. Så det är där vi delar samma utgångspunkt.
Per Holmgren med oss från Örebro, i alla fall Miljöpartiet. Ni har ju väldigt olika syn på skog. Om ni och Centerpartiet ska komma överens i regeringen, hur kommer det gå?
Jag tror faktiskt att vi skulle kunna göra det. Vi pratar trots allt om en mandatperiod på 4 år framåt. Jag tror vi kan sätta oss ner med både små skogsägare och delar av skogsindustrin i alla fall. Och för man en konstruktiv dialog, ser man till att Sveaskog får ett annat uppdrag än vad de har idag, så kan vi också få fram fler experter, rådgivare i Sverige när det gäller att förvalta och bruka skogen på ett annat sätt än den norm som vi sitter fast i idag. Att det är verkligen trakthyggesbruket, kalhyggen, som har blivit norm. Och då får skogsägarna lära sig att det är så man måste göra för att tjäna pengar. Jag tror vi kan hitta smartare sätt att bruka vår skog.
Visna då, vem av er ska ge er i den här förhandlingen i så fall, om ni ska komma överens?
Ja, vi i Centerpartiet har ju inga planer på att överge Sveriges skogsägare eller att vika oss om skogen. Men ur ett större perspektiv, om man ser vad den här regeringen har gjort med ökade utsläpp, sumpade klimatmål.
Jo, men just med Miljöpartiet som ju inte har samma syn som på skogen som ni har.
Ja, då tror jag att det blir intensiva förhandlingar efter valet, men Centerpartiet kommer alltid stå på skogsägarnas och familjeskogsbrukets sida.
Säger Emma Wissner, Centerpartiet, Per Holmgren, Miljöpartiet. Tack till er båda, EU-parlamentariker är ni.
En uppdatering från Norge också. Kung Harald där ligger på sjukhus. Familjen har ju samlats där under dagen. Nu rapporterar NRK att flera ur kungafamiljen, bland annat kronprinsparet, har lämnat sjukhuset där. Vi har inte mer information om kungens hälsa i detta nu.
Nu ska vi till de brittiska öarna. I helgen dödades 7 personer, varav 2 poliser, när en bil körde i hög fart åt fel håll på en väg i Middlesbrough i nordöstra England.
Och det har skett flera liknande olyckor under augusti, och de kopplas till ungdomskriminalitet och till en livsfarlig trend på sociala medier. Nina Benner har vi med oss, London-korrespondent. Till att börja med den här olyckan i lördags, vad var det som hände då?
Jo, det var 5 unga killar som körde i en stulen bil och blev jagade av polisen. Och när de körde ut på en större väg så körde de mot färdriktningen och frontalkrockade med en polisbil som inte varit med i själva biljakten. Men det här krocken skedde och alla inblandade dog i den olyckan. Och bara en vecka innan i Irland så skedde en liknande olycka där 5 tonårskillar i en bil körde rakt in i en mötande bil där det satt 4 personer som skadades svårt. Det här har handlat om stulna bilar, det har handlat om ungdomar som har varit kända av polisen tidigare, och det har blivit en väldigt stor uppmärksamhet kring de här olyckorna.
Och vi sa ju här inledningsvis att det har kopplats till en livsfarlig trend på sociala medier. Vet vi att just de här olyckorna som du berättar om hör ihop med den här trenden?
Vad som verkar klart det är att minst ett par av de här ungdomarna tidigare har lagt upp klipp där de filmat just farlig körning och polisjakter. Men sen vet vi inte om det skedde vid exakt de här tillfällena. Polisutredningar pågår fortfarande om vad det är som har hänt. Men i Irland har polisen nu under sommaren varnat för att farlig körning, inte minst på motorvägar och mot färdriktningen, har blivit vanligare och ser det här som en riktigt farlig trend. Också här i Storbritannien gick polisfacket ut i veckan och sa att deras medlemmar riskerar att råka illa ut när ungdomar liksom lockar fram biljakter. Men exakt vad som händer den här gången och exakt hur utbrett det här fenomenet är, det är svårt att veta.
Nina Benner-Kide är vår London-korrespondent. Här i studion finns Jack Werner, mediejournalist, också specialiserad på internetkultur. Välkommen.
Tack.
Ja, att lägga upp klipp på våldsamma eller farliga bilfärder och krascher och så, vad är det för fenomen?
Ja, i grunden kan man väl kalla det en sorts deltagarkultur där bilkörningen samverkar med medialiseringen så att man får en adrenalinkick av att köra snabbt. Man känner sig självförverkligad, man är ung och riskbenägen. Och när man sen publicerar det så får man också en typ av status och grupptillhörighet. Och man kan jämföra det här kanske med andra subkulturer. Urban exploration har tidigare beskrivits på ungefär det här sättet. Parkour. Men just street racing som man ju kallar det här. Och det har ju funnits, har en historia som är 70 år gammal minst. Mm. Så att det är inte nytt så.
Men hur uppstår de här grupperna?
Jag skulle väl tänka att dels rent lokalt kring bilintresserad ungdom primärt. Men sen så är ju också livestreamingen såklart och publiceringarna på sociala medier en typ av då alltså inte längre lokal utan snarare intressebaserad subkultursmöjlighet. Man kan bilda kontakter även där.
Men du tolkar det här mer som att det är kul att köra snabbt med bil. För jag har ju tänkt på de här andra communityerna där det liksom är att mörker och skada och liksom ja, sådana saker som är andra
drivkrafter. De hänger ihop. Alltså det är ju få går ju in i det för att det är liksom en typ av i det destruktiva. Utan man går in i det för att det är coolt och häftigt och man sen inte har särskilt bra konsekvensanalys. Sen är ju konsekvenserna som de är.
Mm. Men att man filmar sig själv, lägger upp, det är ju många som gör i olika grupper. Och det här liksom klippen då på polisjakt, våldsamma krascher, är ju särskilt populära. Vad är belöningen?
Lite tredelat. Det första är ju att själva körningen är adrenalinstinn och man känner där och då att det är coolt. Sen kommer en andra kick när man publicerar sig och man får den här statusen i den grupp man önskar tillhöra. Men sen så finns det också, studier har också pekat på de ekonomiska incitament som i vissa fall plattformarna erbjuder, som exempelvis YouTube då, där man ju faktiskt kan få ihop en par hundratusen visningar på ett sånt här klipp. Så att det finns flera olika sorters belöningar. Mm.
Nina Benner i London, vad vill de göra åt det här?
Ja, men det finns diskussioner på olika plan. Premiärminister Andy Burnham i Storbritannien har kommenterat och sagt mer allmänt att det här är förkastligt att glorifiera farlig körning. Det har också funnits mycket kritik mot TikTok, framförallt bland de sociala medieföretagen. TikTok själva säger att sådana här filmer är emot deras regler och de tar ner dem. Men många olika diskussioner i spåren av de här väldigt tragiska olyckorna.
Nina Benner, London-korrespondent, och Jack Werner, alltså mediejournalist. Tack så mycket.
Mattias Rensmo och Ylva Lilja, programledare tidigare idag. Kvällens Studio 1 producerades av Cecilia Ingvarsson, tekniker Lisa Nilsson. Pablo Reyes heter jag. Tack för att ni lyssnat.